Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven, it's time to get this party going.
Hallå och varmt välkomna till avsnitt nummer 361 av Pappapodden. Jag heter Nisse Edvall och i Hudiksvall i bilen, i ett blåsigt Hudik, sitter Manne Forsberg och tittar
allt,
ut.
Allt detta stämmer. Jag har tänkt på, jag umgås med min familj här, delar av den ska jag säga, för den är ju så stor så att man får träffa några i taget. Och de som träffas nu är min lilla familj och sen Moa, läkaren i Nyköping, med sin Martin och deras numera 4 barn. Och så är det min mamma och pappa och deras hund Stella. Och en bit bort på en hälsingegård som heter Arv så har vi min äldsta syster Anna-Maria och hennes 4 barn. Och hennes man Johan.
Just det.
Vi ska åka till dem idag. Men nu har vi umgåtts med de här som jag nämnde först. Och,
då kan man säga att de som saknas är ju de som är under dig i ålder.
Exakt, det är Johannes och hans tjej Astrid. Och sen är det Minna och hennes son Werner och man Erik.
Just det. Bra, då har vi ringat in det.
Japp. Och vi har ju väldigt trevliga middagskonversationer här. Det är som att man anstränger sig för att berätta mustiga grejer och sådär.
Men är du med på dem? För du, alltså alltid, det kanske jag måste göra, men alltid när vi äter middag ihop så känns det som att du leker med barnen.
Ja, nej. Alltså, det där fan kan vi prata lite om, för det tänkte jag på igår. Men det jag tänkte säga först är att jag har märkt att när man är så nära varandra som man är i familj, så problematiserar man saker som folk säger alldeles för mycket.
Okej.
Okay. Typ, ja men jag sprang förbi den här 1800-talsvillan. Ja. Men den där villan, den är ju inte från 1800-talet. Den måste ju vara från typ 1905 eller någonting.
Mm-hmm.
Det blåser västan. Men är du säker på att det inte är nordostlig vind? Alltså så här, varenda grej man säger i en familj så är det så här, men är det inte så här egentligen?
Jag tror man kan...
Var det inte så där?
Jag tror att man kan ta bort det där lite allmänna i en och byta bort, byta mot i min. För jag känner inte riktigt igen det.
Ni håller inte på att ifrågasätta varandra?
Nej, inte på det sättet. Inte på det där, i min familj så är det mycket hur folk mår och hur folk känner sig. Och, okay. att det gås iväg i små grupper och pratar om hur folk egentligen mår och sådär.
Jaha. Mm. Nej, men och det här är någonting som jag har märkt hos andra familjer också. Sara ifrågasätter ju alltid hennes mamma.
Okay.
Och mamman ifrågasätter alltid Sara. Ja, i princip varenda familj jag träffat så är det ett ständigt ifrågasättande.
Jasså. Ja, då kanske det är våran familj då som är annorlunda.
Ja, också minnen. Minns du... den varma junidagen 1974 när vi tappade målarfärg i hallen. Men det var inte alls varmt, det var regn, ja, du vet så här.
Ja, ja.
Och jag har märkt hur man lägger, alltså hur otrevligt det är att göra så där.
Ja, det är ju fruktansvärt otrevligt. För det är så oväsentligt på något vis.
Ja, verkligen. Och det för inte berättelsen framåt.
Nej.
Så att jag tänkte att i det här samtalet idag,
ja,
så ska jag inte ifrågasätta någonting du säger.
Okej.
Okay. Utan jag ska bara hålla med dig.
Det här får mig att tänka på första gången vi spelade in Pappapodden. Det var ju en varm julidag 2014. Och,
ja, just det.
Och jag kommer ihåg att Erik Klarén, vår dåvarande producent, hade ifört sig långklänning dagen till ära och hade mamelucker som stack ut via, ja, på något vis i underkant på klänningen. Det såg väldigt märkligt ut. Han hade ett par små Dr. Martens som örhängen och väldigt speciellt sminkad var han också. Också
jag har två saker att säga om det. Dels så är det ju jävligt bra långklänning när det är varmt.
Aha.
Och dels så är han ju sån här sharp skin. Han gillar ska och sådär.
Ja, just det.
Och då är det säkert långklänning man ska ha. Det är det som gäller.
Ja, det var väl det han tänkte också.
Och... Så det var kul att du minns det där. Jag minns inte i detalj, men fan vad du målar med orden.
Ja, bra, ja, men då, bra. Du är med på noterna. Du vet jag vad det här blir för avsnitt.
Jag tror du kommer gilla den nya given. Den passar liksom dig. Det är bra.
Fast jag får ju passa med det. Jag känner att jag kan utnyttja det.
En annan sak som jag märker då, som du nämnde,
ja,
som jag inte hade tänkt berätta, men det är något slags jävla handikapp. Alltså, min familj, min mormor, hon var en riktig så här... sällskapskvinna som kunde sitta på långa middagar.
Ja, just det.
Så hon tyckte det var extremt oförskämt att gå och kissa under middagen. Hon,
ja,
var på så pass fina middagar tror jag, så man gick liksom inte och kissade.
Nej.
Och det här var problematiskt. Hon brukade äta en knytnäve salt innan hon skulle ge sig iväg.
Ja.
För det band upp vattnet och slapp hon kissa.
En knytnäve salt, det är ganska mycket.
Ja. Det är livsfarligt om man råkar överdosera. Då är man liksom död.
Ja.
För det ändrar ju hela balansen i kroppen.
Men dö innan taffen är bruten. Hur är det liksom konvenansmässigt?
Ja, men det är väl betydligt bättre.
Ja, det
särskilt
måste
om man gör det i en kamp om att inte göra middagen bra.
Ja. Men så där är det väl på fina middagar. Man går väl inte och kissar hur som helst. Det gör man ju inte.
Nej, det gör man inte. Nej. Och... Så då kan man tänka, hon kunde sitta och snacka och hålla låda i flera timmar i sträck. Jag sitter på de här middagarna med min familj. Det är ju långa middagar. Vi börjar vid 7-tiden och sen så sitter vi och pratar och äter middag tills vi går och lägger oss vid 11-tiden eller något sånt.
Ja, det låter ju underbart i och för sig.
Ja, det är det, men alla klarar det utom jag.
Ja, just det.
Alltså jag måste gå iväg en gång var 20 minut i alla fall.
Ja.
Så måste jag gå iväg. Igår så satt jag på toaletten och varken kissade eller bajsade. Och så kom pappa och ryckte i handtaget och sa, det är någon som har låst in sig på toaletten. Alltså som att han kände vad det handlade.
Ja.
Då blev jag kränkt. Så man måste få gå på toaletten. Så bara, jo, men det är exakt det jag gjort. Jag låste in mig på toaletten.
Uh-huh.
Så sen satt jag med bordet 20 minuter. Sen nästa gång jag behövde gå iväg så la jag mig på en säng där jag blev upptäckt. Och jag kände mig liksom jagad, att jag behövde jaga omkring i olika delar av hemmet. Ibland kan man ju gå och titta till olika barn och sånt där.
Ja,
det funkar så himla dåligt nu när de ändå är så pass stora.
Ja.
Alltså, det blir så här den märkliga farbrorn som kommer och avbryter någonting som de håller på med. Så att jag är liksom hänvisad till mig själv. Jag spelar ett väldigt enkelt mobilspel som har varit mitt gift de senaste dagarna, som heter Hill Climb.
Uh-huh.
Ja, jag kan inte... Jag tror det har någonting med mina odiagnostiserade tillstånd i sinnet att göra, att jag kan inte riktigt sitta så länge och prata.
Jo, det kan du, men du tycker inte att det är tillräckligt intressant. Det är ju den bistra sanningen.
Nej, alltså det är inte så att jag... Nej, det håller inte med riktigt.
Jo, för att det, om man...
Det kryper i min kropp.
Ja, men om du nu har en odiagnostiserad... så är det ju för att då är man ju lustdriven. Jag menar, jag tror att... Ja. Jag tror att det är för att du inte brinner för samtal på det sättet. Och det, som...
ja, det skulle ju vara en annan sak. Det skulle ju kunna vara så här att... Alltså det är ju förståeligt om det är så här, men fan, jag vill inte ha den här middagen. Jag skulle vilja att vi åt lite varmkorv och sen så kollade på TV tillsammans. Eller liksom bara... Eller sportade. Jag vill absolut inte att vi sitter och äter middag på det här sättet.
Nej.
Men det vill jag ju verkligen. Det är bara det att jag klarar inte riktigt av det.
Men det, ja,
de andra verkar fixa det fint.
Ja, men det här allihopa. Som du beskriver med det här att man ska rätta varandra och sånt, det kan ju också vara en... Du kanske egentligen vill lägga dig och kolla på TV och dåsa ihop.
Nej, jag tycker det är trevligt att säga det. De här rätta varandra, de måste förstå att det är inte något så här elakt släktdrag att man ska typ så här tillintetgöra varandra, utan det är såna här små så här, var inte furu, alltså det är på den nivån.
Ja.
Men jag har insett att det är saker som inte för samtalet framåt.
Oj, exakt.
Jo, förlåt Nisse, det är exakt som du sa.
Ja.
tror jag.
Ja, jag förstår.
Det var exakt som du sa där innan.
Men jag tänker att om det nu skulle vara ett samtal som flöt friktionsfritt och man inte rättade andra för furu och sådär, då kanske du hade tyckt att det hade varit lite lättare att stå kvar.
Kanske.
Ja. För att det kan ju, för jag upplever ju ofta när vi var på middag igår, och då när det liksom är, när samtalet blir allt för liksom enahanda och handlar om någonting, då kan jag ju liksom zona ut och känna att jag vill göra någonting. Men då brukar jag ju liksom, för som den utmärkta facilitator av samtal jag är, så brukar jag försöka föra in samtalet på någonting som jag tycker är lite mer spännande genom att ställa andra frågor och liksom dyka åt något annat håll. Och då kan det liksom bli lite kul igen.
Men jag minns det från, du vet, man är nykär.
Mm.
Då ska man ju vilja vara med den här som man är nykär i hur mycket som helst.
Ja.
Men jag har tyckt att det har varit jätteobehagligt att vara med den. Ofta var det så att jag var nykär i någon tjej och sen var hon kanske också då nykär tillbaka.
Ja.
Och så skulle man till henne jättelångt bort, tyckte jag då. Alltså till exempel Hammarby Sjöstad var en sån ort.
Ja, just det.
Hammarby Sjöstad ligger, vet jag nu, eller då bodde jag i innerstan och tyckte att allting som inte var i innerstan var långt bort. Men Hammarby Sjöstad är väldigt nära stan, kan man säga. Men jag tyckte det kändes som att skriva under på sin egen dödsdom att åka till Hammarby Sjöstad och veta att där ska jag vara liksom hela kvällen och hela natten.
Ja, just det.
Att inte kunna låsa in sig på toaletten eller lägga sig på en säng och spela Hill Climb eller liksom någonting. Att nu ska vi så här vara med varandra så länge. Jag tyckte det var så otroligt jobbigt. Men jag förstod ju att det förväntades av mig, så att jag gjorde det ju. Men
var du ändå väldigt, då upp över öronen förälskad?
Ja, då var jag ju jätteförälskad. Men ändå så var det så där svårt.
Ja, det är fascinerande.
Sen blev det ju lättare när man hade varit tillsammans ett tag, för då kunde man till exempel kolla på en film tillsammans, eller du vet, sitta och skriva på någonting, eller inte vad som helst. Ja, jag tyckte det var jättesvårt, så jag tror att jag har lite problem med sådana grejer.
Ja, det låter ju verkligen som
det. Och det här var ju då kvinnor som inte problematiserade mig. Inte, var det inte ek?
Nej, just det.
Eller var furu.
Det här var med kvinnor som älskade dig, eller i alla fall förälskade dig, och du var jätteförälskad tillbaks.
Ja, exakt.
Men, gud, Ja, men du är ju en rastlös natur, så är det ju. Det går ju liksom inte att, det går ju inte att sticka under stol med.
Nej.
Nej.
Jag ska säga till pappa att ja, det var, eller jag ska säga det idag, att det var jag som låste in mig igår och jag behöver fan det.
Men det som jag tycker du borde göra mer i din familj, som jag känner, det är att vara den. Alltså bli den du är. Alltså så här, åh, Gud! Och sen så ställa dig upp och gå och lägga dig en stund och komma tillbaks. Och inte, för att det som är grejen är ju när du försöker att smyga undan och sen blir påkommen, det blir ju ett problem. Ifall du bara säger så här, alltså att du tycker att det är, jag älskar er, men nu måste jag gå och sträcka på mig lite för att det här, nu, då blir du också lite excentriker. Och du liksom...
Ja, odlar det där.
Ja, alltså odla den sidan.
Den knasiga onken.
Ja, precis.
Som får utbrott. Men förutom då att jag är... Alltså det är som att jag har upptäckt väldigt många olika brister hos mig själv under den här jul- och nyårshelgen.
Ja.
Förutom då att jag inte kan sitta och... för ett samtal, alltså till exempel på nyårsafton också, så var det på, vi hade en skittrevlig middag som verkligen var oupphörligen intressant, med bra roliga människor, men ändå så gick jag ju låtsas kissade åtminstone 3 gånger. Det får jag bara sluta med. Men sen märkte jag en annan grej som är alarmerande, det är att jag håller kanske på att bli jävligt jävligt tråkig. Alltså riktigt jävla tråkig. Och det jag, alltså att vara liksom rastlös och göra det till att man är en excentriker som får sammanbrott och måste låsa in sig på toaletten.
Ja.
Det kan ju vara ganska underhållande. Det skulle kunna göra något underhållande av. Men det verkar som att jag bara håller på att bli en jävla tråkmåns.
Okay.
Och belägg för det är dels under den här nämnda nyårsmiddagen, så fick jag någon fråga om Spring snyggt, den här nya podcasten som jag gör med John.
Ja.
Och då svarade jag för alldeles för ingående om den. Sen fick jag en fråga om hur vi tjänar pengar på den. Och så svarade jag liksom så här. Ett 5 minuter långt svar. Och jag såg att värdinnan började gäspa. Men jag hade kommit för långt för att liksom bara släppa det. Så att jag behövde berätta färdigt. Det var faktiskt intressant till mitt försvar. För en som är affärsutvecklare inom liksom podd och sånt.
Ja, var den personen som frågade det?
Ja, precis. Men jag trodde då att det kunde man svara på inför hela bordet på 5 minuter, typ.
Okej.
Okay. Och de, alltså, de höll på att dö av tristess, verkligen.
Ja.
Och sen kom vi nästa grej. Vi pratade om nyårslöften och förväntningar inför det nya året.
Ja.
Och då svarade jag 2 stycken tider som jag ville göra i löpning. Och de, alltså, folk höll ju på... Ja, då höll de på att dö igen av vämjelse.
Uh-huh.
Och sen lite senare försökte jag rädda det genom att säga att jag också har som nyårslöfte att jag ska lyssna mer på Jungle och att jag ska äta nötkrämskulor. Men då hade jag liksom redan förlorat dem för all framtid.
Ja, det var ju lite sent att komma med det då.
Det hade ju varit bra svar först.
Ja, inlett med det. Men fråga minst vad de andra tyckte och sådär. Tyckte du att de sa intressanta grejer och var spännande? Och var bara du som var tråkig?
Alltså, de var... Det var inte så att alla alltid sa någonting intressant.
Nej.
Men när de inte gjorde det så höll de i alla fall käften. De sa inte direkt ointressanta och långrandiga saker.
Nej, okay.
Och sen gick någon dag, vi kom upp hit till Hudik. Och jag pratade med Martin, min svåger, om så här, ska vi åka till badhuset med barnen imorgon?
Ja.
Och min mamma har ju hörselproblem. Hon har tinnitus och sådär. Mm. Och försvagad hörsel i största allmänhet. Hon hörde inte exakt vad vi pratade om, utan bara förstod att vi pratade om någonting som inte var intressant för alla. Så sa hon så här: Manne, jag vet att du mest bryr dig om träning och sådana där saker, men jag har sett på Instagram att ibland så lägger du upp någonting om musik och att du faktiskt verkar vara intresserad av det, så vi kanske kan prata om det istället. Så det var ju en jävla infernalisk roast av mig. Nu var det ju så olyckligt för min mamma att hon hade missuppfattat att vi inte alls pratade om träning, utan vi pratade om någonting vi skulle göra med barnen.
Och då rättade du henne och sa det. Det är furu.
Eller ja, precis. Och så blev exakt det vad jag gjorde.
Mm.
Men då förstod jag att min mamma ser mig som den förlorade sonen. Någon som var liksom ganska intressant.
Mm.
Och hade intressanta intressen, men som nu har blivit någon slags jock.
Ja, just det.
Som pratar om olika sportsaker. Vilket känns märkligt för mig eftersom jag egentligen är ointresserad av sport. Tittar inte på en enda bildruta sport på tv till exempel. Någonsin.
Men det här är, ju, det här är ju samma fenomen som Harvey Weinstein och sådana där. Alltså de har varit så här töntar och lite småfeta som, ja. Som unga pojkar. Och sen så har de den självbilden trots att de sedan omsätter miljarder. Och har hur mycket makt som helst och tror att de kan behandla kvinnor hur som helst. För att de ser sig fortfarande som den där misslyckade lilla tjockisen. Och du har ju ja. Samma när det gäller sport. Alltså du tror att bara för att du var otroligt kulturellt intresserad upp till att du var en viss ålder. Så tror du att det är okej för dig att bara prata om sport nu för tiden. För att alla andra borde fatta att du egentligen är en kulturell, jävligt spännande och fascinerande och intressant människa. Men det där är ju dagsfärskt det där.
Man är ju aldrig roligare än sin senaste middagskonversation som jag brukar säga.
Verkligen. Mm. Och det enda som är roligt som jag kan berätta om, och sen försökte jag nästa middag som var igår att berätta något intressant. Jag läser en bok, eller jag läser den inte ens. Jag lyssnar på en bok som heter, jag tror den heter Svält.
Ja, just det.
Som handlar om den svenska svältkatastrofen i slutet av 1800-talet.
Jaha, jag tänkte på den där Hamsun.
Ja, nej, precis. Du har rätt. Den kan ju inte heta Svält.
Nej.
För det skulle ju Knut vända sig i sin grav om någon heter. Men den heter kanske Svältkatastrofen i Sveriges
utvalet. Lite mer beskrivande titel.
Ja, precis. Mm. Och jag försökte föra in samtal på den boken då.
Mm.
Men det enda som jag lyckades göra var liksom rabbla fakta. Visste ni att huden blir läderartad när man håller på att svälta ihjäl? Visste ni att i 1870-talets Norrland då låg isen till midsommar. Alltså här, jag började liksom stapla fakta. Det var inte som att jag var förmögen att föra något intressant samtal om den här boken.
Ja, just det.
Visste ni att man får väldigt långa ögonfransar när man precis håller på att dö i svält?
Det är ju skitspännande. Gör man?
Det fick upp med Rut, för hon äter ju nästan ingenting. Och har extremt långa ögonfransar.
Hur är hennes hud då?
Ja, den är ju väldigt fin. Men det, jag har inte nämnt det här med läderartat hud för henne. Jag säger bara med ögonfransarna och säger ät nu för i helvete Rut.
Men berätta mer. Jag tycker att det är spännande. Berätta mer.
Okej, vad bra. Nej, men en annan sak som händer är att man får märklig hårväxt. Enstaka hårstrån på kroppen som ser ut som liksom nålar. Och är stenhård och vassa.
Ja, men så där är det väl med anorektiker. De får ju hår, päls över hela kroppen.
Ja, men det är något annat. För det här är vassa, enstaka hår. Liksom. Och sen så
undrar man ju evolutionärt vad det är liksom, vad den läderartade huden och de långa ögonfransarna och de vassa enstaka hårstråna har. För jag tänker svält måste ha varit ganska vanligt när vi var savannmänniskor. Så att det måste ju...
Ja, men evolutionärt, man ska väl liksom dö, så det är väl bara att kroppen stänger ner funktion efter funktion.
Och då händer det olika saker. Alltså det är liksom som att...
Ordning. Ja, till exempel, man får också rött hår. Men det kanske du har sett på så här, afrikanska barn på tv.
Ja, just det.
Som är undersvält. Man får rött hår och sen de här uppsvällda bukarna. Och sen så dör man inte i tystnad utan under liksom skrik.
Alltså själva, det är så smärtsamt att dö av
svält. Ja, precis. Det är ingen tyst och lugn död. Utan, så att det var väldigt lätt att ta avstånd från de här människorna och göra dem till någon slags annan sort som hade dragit synd över sig. Så där. Att det var ett syndastraff och så. För att de var så obehagliga och äckliga. Hmm. Ja, det pratade jag i alla fall lite om. Men det kändes som att det var, ja, det var kul att du tyckte det var intressant.
Det är därför du och jag är kompisar. Men jag tycker att det är spännande för jag undrar om det här... Alltså det som jag var inne på, utvecklade resonemanget, om det här är en följd av att kroppsfunktionerna sätts ner och då liksom blir en bieffekt av det, blir att håret blir rött eller att det liksom att buken svullnar upp.
Ja, det är någon vitaminbrist som gör håret rött.
Jo, men att det, om det är någonting, om det finns också någonting i det som är alltså att det fyllde någon typ av funktion, att det var, får man tänka evolutionen, att de som dog med rött hår, alltså de hade lite större chans att kanske inte dö. Alltså om de svalt ihjäl. Eller om det bara är liksom att så där blir det av slumpen.
Alltså i och med att de dog och inte klarade sig så känns det ju som att det är mer att det bara händer när man stänger ner kroppsfunktioner.
Men det finns liksom ingen återvändo efter att håret har blivit rött och man har fått de där vassa hårstråna. Då kan man...
Jo, men det måste ju finnas. Ja. Om man ger dem mat i en långsam och bra takt så är det absolut inte kört. Ja. Det tror jag inte.
Men det kan ju vara, det är tydliga signaler, tänker jag, att här är någonting som är jävligt fel. Alltså det är så här, håret börjar lysa rött, det syns bättre, man får konstig päls och magen svullnar upp. Det är så att, det kan ju också vara så här att det var förr på savannen så var det vissa som kanske glömde bort att äta ganska länge. Och då var det här ganska bra varningsklockor som gjorde, just det, jag måste äta också, hur kunde jag glömma bort det?
Känns som du borde varit med vid den här middagen. Det var också svårt för mig att prata om den för att jag hade haft hög puls när jag lyssnade på den. Jag hade varit ute på olika sportaktiviteter. Så jag hade kanske inte tagit in den på samma djupa sätt som jag hade legat stilla och läst den och ätit praliner typ. Om du förstår.
Men det är ju någonting med det här, alltså konverserandet. Alltså förr i tiden var det mycket enklare. Alltså när det var liksom ett borgerligt, alltså då visste man vad man skulle prata om och hade gemensamma referenser. Alltså typ alla hade läst den där boken om svält under slutet av 1800-talet, så kunde man prata om den och alla kunde recitera Runeberg och alla kunde massa olika, det fanns massa olika saker. Nu är det så himla spretigt vad folk kan och vad folk är intresserade av. Så därför kan jag känna mig lite handikappad ibland vid just den här middagen, för man måste känna in bara, vad är det här för sällskap och vad är folk intresserade av här? Och vad kan man liksom, inom vilken härad kan vi röra oss för att det ska vara intressant. Och det som är
problem... Nej, det går ju inte.
Det som är problematiskt med det är ju att ofta blir ju minsta gemensamma nämnare blir så här barnen och jobb. Alltså det är så här någonting som alla kan enas kring, men det är ju oftast ganska torftigt. Så därför är det ju liksom, om man lyckas få till något sånt där, som igår lyckades vi, det var ju för sig jobb, men jag tyckte det var ganska spännande, för då började vi prata om olika såna här found och du vet såna här best secret och olika såna här försäljningssajter som säljer kläder och hur de jobbar med att inte ha någon lager. Ja, precis. Och hur de jobbar med att inte ha någon lager och de, alltså allt det här med, och hur de på vilka system de använder för att fota av kläderna. Att det tyckte jag var jävligt fascinerande.
Ett system som jag tänkte på i morse, som man ofta hamnar på, Sportamor. Är du till den sajten?
Alltså by name, men jag kan ju ingen...
De har ju alltid Hanna Modig, som har nämnts i den här podden, som modell. Alltså hon gör ju 5 miljarder fotograferingar. Alltså hon är på varenda plagg. Jag sökte i morse, sökte jag på ett par så här bib tights, cykelbyxor. Och då hittade jag såklart en bild på henne i det. Hon är via internet.
Det är ett sätt. Det andra sättet, sånt här tycker jag är spännande också när man pratar med folk som jobbar med någonting. Det är lite som att titta på såna här fabriksfilmer från när man var liten. Så här, hur gör man randig tandkräm typ. Han jobbar på ett företag som då har en modell som de sen gjuter av på något jävla vänster. Så att man kan då välja som företag, om man är en sån retailer, att man vill använda deras tjänst som de tillhandahåller, så kan man använda den här modellen, men så plåtar man av sina kläder på en docka som då är liksom gjuten av efter henne. Sen kan man liksom sätta på den här riktiga modellen alla typer av kläder och allting, så man kan byta lite hur som helst utan att man behöver kalla in modell och värsta teamet och allting för att göra det. Sånt tycker jag är, det är ju jävligt. Men sånt är ju spännande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Jag ska säga det, att alla här tycker inte att jag är helt ointressant. Och de som inte tycker att det är helt ointressant, det är barnen.
Nej.
Och anledningen till att de inte tycker att det är helt ointressant, det är att de vet hur de ska ta ut det bästa ur mig.
Ja.
Och ta ut det bästa ur mig gör de genom att fråga om min barndom och ungdom. För de vet numera att det finns juicy stuff.
Ja, just det.
Då kan de fråga, vad är det konstigaste du har gjort när du var barn? Vad är det pinsammaste? Ja. Kan du berätta någon gång när du har varit full här, när du var ungdom?
Ja. Och så. Alltså här i, här i Hudik menar du då?
Ja, precis. Ja. Då vet de att det kommer komma något kul. Som häromdagen då, så frågade de just det. Och så sa jag att sovrummet i, på nedervåningen där farmor, eller mormor, nu sover. Alltså min mamma.
Ja.
Det är till hälften under jord. Och det var mitt sovrum en gång i tiden. Och en gång när jag var 13 år gammal så var jag sugen på att röka på sommaren när jag sov där.
Ja.
Så jag klättrade ut i natten och vandrade iväg till Malmbaden, den offentliga stranden som ligger 150 meter bort härifrån.
Ja.
Och rökte en cigarett och slog mig slang med ett raggargäng.
Ja.
Det här måste ha varit i juni för att det var helt, inte helt ljust, men det var ljust ute fast det var natt.
Nej, det kan inte ha varit i juni. Det måste ha varit sent i maj eller tidigt juli.
Nej, men då skulle det varit mörkt.
Nej, jag tror inte på det där alltså.
Ja, men så började jag snacka med dem. Och de var jättetrevliga, de här raggarna i 35-40 års åldern. De bjöd upp mig till campingen där de bodde.
Ja.
De hade en campingstuga, alltså inte tält eller husvagn, utan en stuga som de hade hyrt. Och utanför där så satt de och eldade och drack hembränt.
Ja.
Och jag blev bjuden på hembränt. Och drack av det i ganska rask takt. Det var uppblandat med grape tonic, så det var lättdrucket, den här hembränten.
Ja.
Sen var det en av raggarkvinnorna som la sin fot, sin nakna fot i mitt knä.
Mm.
Och bad mig massera hennes fot.
Är det fortfarande det här du berättar för barnen?
Ja, exakt.
Okej.
Okay. Mm. Så jag gjorde såklart som jag blev tillsagd och började massera hennes fot. Med viss inlevelse skulle jag tro.
Ja.
Och då var det en man som nog var hennes man eller pojkvän.
Mm.
Som inte tyckte att det var bra gjort.
Ja, just det.
Utan han sa att han skulle slå ihjäl mig.
Ja.
Och då var det en annan som sa, spring för livet pojk.
Ja.
För att han visste att den där snubben var ganska labil. Och att jag såg ganska outvecklad ut muskulärt. Så det var bäst att springa.
Det är ju otroligt. Får ju mig att tänka på, jag pratade om Pulp Fiction den här förra veckan. För det är ju en jävligt rolig scen i Pulp Fiction. När de diskuterar huruvida det kan liksom vara otrohet och massera någons fötter.
Ja, just det.
Och det som, alltså det som skjuter sank, för att Vincent Vega, alltså John Travolta, som jag inte kom på namnet på förra veckan, vilket ju var sjukt. John Travoltas karaktär tycker att det är befängt att antyda något sånt, för att de berättar en historia om en maffiaboss som har kastat ut en person genom ett fönster för att han då ska ha masserat fruns fötter. Och då, då Samuel L. Jackson avslutar hela med, så här, med frågan, skulle du massera en mans fötter? Och då blir det liksom tyst, som att det är liksom så det är end of story, för att det skulle Vincent Vega aldrig göra. Och det, bara det är ju ett argument då, för att då är det någonting annat än att bara ge någon en fysisk tjänst, så att säga.
Så jag satte av, jag förstod allvaret och sprang iväg genom lingonris och ljung.
Ja.
Och snubblade ibland på olika trädrötter och så där som stack upp.
Mm.
Och bara reste med fortaste jag kunde och fortsatte springa. Och kom hem igen med hjärtat sprängande i bröstet. Och jag gick och la mig och sov på en gång. Rädd för att någon skulle upptäcka mig.
Ja.
Och så minns jag hur jävla snurrig jag var.
Ja, just det.
Att jag blundade för att försöka somna. Men sen snurrade allting fortare och fortare och fortare och fortare. Tills jag var tvungen att titta. Och då blev det lite lättare. Men sen när jag tittade, då snurrade allting fortare och fortare och fortare och fortare. Tills jag var tvungen att blunda.
Mm.
Så fortsatte det sådär. Till slut somnade jag och väcktes tidigt av mamma som sa, pappa har ringt. Han är med Moa ute på vattnet. De har hittat ett jättebra abborrställe. Du måste ta med dig kaffe och matsäck och fiskespö. Och sticka dit så fort du kan. För de kommer stanna där, så de behöver kaffe och mackor. Och mitt livs första bakfylla som alltså var otroligt praktfull. Sprängande huvudvärk och svårt illamående. Men jag hade ju inget annat att göra än att åka iväg dit. Och sätta mig och meta. Och äta någon macka. Och jag fick abborrar. Det här och många andra historier berättar jag för barnen. Ja. Och det gör att jag på något vis kan rädda mig kvar. Mm. Men man måste ju inse, jag lever ju verkligen på gamla meriter. Och någon dag kommer ju den här brunnen sina.
Nej, det kommer det inte. Det kommer aldrig sina, mannen. Vi har ju poddat i fan 7 år.
Men du måste känna igen den här historien.
Ja, men det var ju länge sedan jag hörde den. Alltså det var ju så, det är så pass länge sedan jag hörde den här historien så att jag kommer ju inte ihåg alla detaljer. Jag kommer inte ihåg fotmassagen. Jag kommer ihåg att det var någonting med spring för livet, pojk. Mm. Spring för allt du har. Run like the wind.
Nej, men så att det är jävla tur att det finns barn. Och där har jag, det gör jag som en liten excentrisk grej, att jag berättar totalt olämpliga grejer.
Ja.
Om sex och alkohol och sånt där.
Ja.
För barn. Mm. Och de älskar det.
Ja, men det gör du fan rätt.
De lapar i sig.
De kan ju behöva det. För nu för tiden så kommer de aldrig uppleva det där. Det har jag läst i tidningen. De kommer ju sitta med... Ja, men jag läste ju här Greta Thurfjell häromdagen. Hon skrev om sin generation i DN. Med det här att man inte röker och knullar och super och grejer längre. Utan att det bara är... Allt är så himla det kan man ju säga de här sakerna för att, med risk för att låta som Ulf Lundell då, men eftersom det kommer från en 24-årig tjej eller hur gammal hon är, mun, att det är hon som beskriver att det alltid är så här strömlinjeformat och det ska vara effektivt och sådär, det finns inte så mycket tid över för att massera raggar tjejers fötter om man liksom sitter och spelar in en TikTok-video eller spelar FIFA eller någonting. Det blir liksom...
Nej, det är lite synd.
Livet blir spännande på ett annat sätt, säkert. Jag vill inte vara helt negativt inställd till allt det där, men det blir liksom inte... Det blir inte där fräsk, liksom härligt, filmiska... så. I alla fall inte i min bok.
Och där kan man ju säga att helvete vad bra det var med rökning.
Gud, ja. Man träffar ju folk. Ja, man träffar ju folk. Det är som att ha hund, fast lite mindre nyttigt.
Exakt.
Ja, nej, men det är ju. Ja, men det är ju någonting. Det här har vi pratat om tidigare, men det slog mig också igår på den här middagen när vi satt och pratade, vet att man pratar om förr med någon slags romantiskt att man var ute. Du vet, det spolades någon vatten på någon jävla fotbollsplan och man var där, eller man liksom höll på och lekte i någon skog och man grejade och det gjorde man ju för, och så det här klassiska, för att man inte hade något bättre för sig. Det fanns liksom inget alternativ. Och det där är ju liksom, det där är ju för evigt förbi, för att även om man kan ha så här skärmfritt, alltså att man kan säga nu har vi några skärmfria dagar till och med, eller liksom, så är skärmfritt förutsätter ju skärm. Och det fanns ju inte på det sättet när vi var barn. Så då var det ju liksom, nu kommer det ändå vara att man kommer förhålla sig, eller barnen förhåller sig hela tiden till skärmen. Så att det blir ju, även om det är skärmfritt, så är det så här, nu gör jag någonting, men snart kommer jag få hålla på med skärmen, typ. Och det är ju en jävla skillnad mot att man gör någonting bara för att, tills det händer någonting annat. Det har jag tänkt på. Så,
det kan vara tips till alla barn och ungdomar. Rök en cigarett. Gå ut i världen. Man ser någons fötter.
Ja, men det som är intressant är ju, och Greta Thurfeld är inne på det också, lite grann att, alltså, att revolutionen nu, eller liksom den... ibland blir man ju liksom hemmablind och man ser inte skogen för alla träd och sånt, men man ser inte en ungdomsrevolt när man har en mitt framför sig. Alltså man tänker, men här sitter jag och tänker att liksom en ungdomsrevolt, det är att man och ska börja röka och liksom slå sig fri och tvinga sig ut, alltså att det är det handlar om. För att det är så jag tänker mig att en ungdomsrevolt ser ut. Men en ungdomsrevolt är ju inte en ungdomsrevolt om det inte är en revolt. Och han gör ju precis det som är en ungdomsrevolt. Det vill säga gör tvärt emot vad jag tycker att han ska göra. Det vill säga sitter och spelar och gör sådana grejer. Och följer ju inte vad jag tycker är liksom en Han gör inte revolt på det sättet som jag tycker man ska göra revolt på. Och det är väl jävligt märkligt.
Var fan är tuppkammen någonstans?
Precis. Var är liksom... du fattar ingenting! Eller i och för sig, det är det i och för sig. Du fattar ingenting.
Det är... hänger aldrig på Café 44.
Nej, exakt. Exakt.
Jag måste berätta en grej, Nisse.
Ja, gör det.
Apropå att jag är tråkig. Mm. En jävla tråkig grej som jag gjorde i natt, det var att ta Iris dåliga andning på allvar och åka iväg med henne till akuten.
Fan, tråkigt.
Då åkte vi dit till Hudiksvalls akut, sjukhusakut, och fick hjälp nästan direkt. Hon hade astma på grund av allergi, på grund av att hon inte klarar av hunden som finns här. Eller någon hund. Så fick vi hjälp och hon fick andas i någon syrgasmask och sånt där. Ja. Det fanns en känsla av att de hade kollat i journalen och bara, ni var ju här 2016.
Ja.
Och då var det på riktigt. Då höll hon ju typ på att stryka med.
Ja.
De var lite nostalgiska. De tyckte att det var ju liksom, det var grejer det.
Då var det allvar.
Jag minns ju den här gången 2016, då var det min mamma. Jag var ensam med barnen här och min mamma sa, du måste åka in med Iris nu.
Ja.
Efter en natt när hon knappt hade kunnat andas. Jag sa, ska det verkligen vara nödvändigt? Så det är absolut nödvändigt. Vi åkte in och Iris kräkte slem på parkeringen. Och sen kom vi in och sen så hade hon väldigt dåliga värden. Så dålig syresättning. Igår var det liksom att hon fick inte ens de potenta medicinerna. För de tyckte att det här är väl okej. Och att lyssna mer efter pipande ljud nästa gång. Så slipper du åka in.
Men det här är jobbigt för dig med din sjukhusgrek. För att nu har du liksom... Du, vad ska du göra? För att då väntar du till en typ var död. Och då åkte du in och då fick du liksom gehör. Och sen så nu så är det så här. Okej, du har fattat det här med andningen. Det är viktigt tydligen. Barn som har svårt att andas. Då ska man tydligen vita någon typ av åtgärd. Och så åker du in till sjukhuset. Gör precis som du har blivit tillsagd och lärt dig. Men sen så bemöts du ändå inte riktigt med den respekt som du förtjänar. Det är hemskt.
Nej, och det ska man säga ändå. De tyckte ju att jag skulle vara där. Och vi fick hjälp på en gång. Och hon hade ju svårt att andas. Men det var ändå som att...
De gjorde det inte med hjärtat, eller hur? Det kändes
nej,
lite...
Nej, precis. Ja. Precis. Men och det tyder väl på att jag är inte den här vilda personen som nästan låter mina barn stryka med på det här roliga och excentriska sättet längre.
Ja, det är en tråkmans.
En tråkig person som tar det säkert för osäkra.
Ja.
Ja, var är jag på väg?
Jag vet inte. Det är jävligt deppigt alltså. Men vad skönt att hon överlevde i det stund.
Ja, det var skönt faktiskt.
Det slog mig på nyårsafton att på tolvslaget så var jag tänker det typ första gången i mitt liv ensam.
Varför var du ensam på tolvslaget?
Ja, alltså, låter kanske mer dramatiskt än vad det var. Nej, men för att...
du stannade inne med hunden?
Kajsa, dels det, men också att Jojo hade däckat. Så jag ville liksom inte gå... Jag ville inte lämna Joel sovandes. För att om han vaknar av smällarna och sen så är jag liksom inte där. Det känns ju konstigt. Plus att det är ju så att Li är ju fyrverkeri-galningen.
Hon hade köpt en låda, såg jag.
Ja, hon köper ju alltid olika,
Valkyria.
Alltid olika lådor och grejer som hon köper. Så hon och mannen var ute och smällde olika saker. Och jag kom på det när jag stod på tolvslaget på balkongen att jag var liksom ensam. Ja. Och det... Vad har jag aldrig varit, tror jag. Jag kan inte komma ihåg någon gång. Kan du komma ihåg något tolvslag där du har varit ensam?
Ja, med barn har jag ju varit ensam. Alltså,
jo,
jag har varit hemma ensam. Med Iris när... Ja, det var ju som du. Alltså, att ett lägenhet med ett barn.
Just det. Men då sov Iris, så att du var själv.
Nej, då i och för sig bar jag ut henne på balkongen så hon vaknade. Och fick se fyrverkerierna.
Ja.
Ja, så jag vet, nej, vi vet inte riktigt om jag har varit helt ensam så där. Jag har nog ruskat liv i de som har funnits omkring mig.
Ja, det gjorde
du. Hur var det då?
Nej, men det var ju lite... Det var ju mest det att jag slogs av att jag var ensam. Men det var ju rätt...
Gjorde du något galet? Typ satt igång och sjunga en fransk sång eller runka med en sax eller någonting?
Jag runkade med en sax och sjöng den där eller fan, den går den där Old Sang Line, vad heter den?
Bra.
Nej, det gjorde jag inte. Nej, men däremot så drack jag lite champagne och skålade för mig själv och tittade på verkerierna och tänkte på att det var tolvslaget, att jag var ensam. Men det konstigaste, en gång så var jag på tvärbanan, alltså spårvagnen här i Stockholm, på tolvslaget. Men då var jag tillsammans med Martin, min gode vän.
och en annan vän, Jonas. Och vi liksom hade missat på något vis. Så att det var... Mm-hmm. Så vi satt där precis vid tolvslaget på själva tvärbanan. Det var sorgligt.
Vi hade så speciellt att vi var på Västerbron på tolvslaget.
Nu i år alltså?
Ja, ja. Precis. Alltså det kan ju tänka dig. Västerbron, för folk som inte vet, det var där JAS 39 Gripen störtade på Långholmen precis vid brofästet.
Mm.
Västerbron är en av de maffiga och viktiga broarna i Stockholm som går mellan Hornstull och Essingen. Alltså typ Kungsholmstrakten kan man säga. I princip kan man säga att det går mellan...
Men Västerbron landar väl vid...
Nej, det går den andra på Kungsholmen.
Ja, den landar
exakt,
på Kungsholmen.
Exakt, du har rätt.
Ja.
Jag tänkte fel, det var inte Essingen. Den är ju längre bort. Det kommer en till bro där. Ja. Nej, precis. Den förbinder Södermalm med Kungsholmen.
Ja.
Och den är viktig, för det är ingen sån här motorväg, utan man kan köra bil och buss, men man kan också cykla och gå över den här bron.
Jobbig på maratonlopp.
Ja, det är en kraftig backe och i den ursprungliga bansträckningen på Stockholm Marathon sprang man över Västerbron två gånger, numera bara en gång. Och den är jobbig där. Där stod vi.
Mm.
Och det var ju en otrolig folkfest. Hela den här bron var packad och i mitten av bron sköt man upp enorma mängder fyrverkerier. Så det var mäktigt, jag tyckte det var jättekul. Det var alltså några killar som började sjunga manskör och pussa varandra och skåla. Och jag sa, vilka är ni? Det visade sig att de var från Adolf Fredrik såklart. Och Sara hade innan sagt så här, lite föraktfullt, är det dina polare eller?
Ja.
Och det visade sig att det var det. Det var absolut mina polare. Och folk var glada, du vet, pussade varandra, folk som inte kände varandra och sådär. Det var ju liksom folkfest. Jag tyckte det var jättekul att vara där.
Ja.
Sen tittade jag på mina barn som var i princip gråtfärdiga. För att de tyckte det var obehagligt med fulla och högljudda människor. Och jag tänkte att det var otroligt bra att mina förortsbarn får liksom komma till stan och se lite riktiga människor. Alltså om när vi kom hem, det var någon som hade stannat hemma i lägenheten för att ta hand om ett barn som inte ville få med sig. Som frågade, hur var det? Iris, och de bara, det var hemskt. Det var folk som var jättefulla. Det var en tjej som var så full som ramlade omkull. Jag bara, men det var väl ingen fara, hon snubblade till och reste sig upp. Det är ju klart att man ska dricka lite på... Och så sa jag, men det var jättekul, för jag träffade ju några sångare. Och då sa liksom Iris, men de var ju också jättefulla och stod med flaskor i handen. Så, men
förra året så var
vi... Vi måste göra mycket mer sånt.
Förra året så var vi i... jag kommer inte ihåg vad den parken heter nu, på Söder i alla fall. Och då var det några ungdomar, eller ungdomar, de var väl 20-årsåldern. Förra året var det sista året man fick ha såna här pinnraketer, har jag för mig.
Just det.
Ja, eller om de hade kommit över ett parti olagligen. Men då, i alla fall, de råkade skjuta en som kom ganska nära oss. Och då fick Martin, sagda Martin, samma Martin som jag firade nyår med på
Martin Od, cigarrummet.
Precis, som jag firade
Dramalabbet.
Nej, inte längre va? Dramalabbet var länge sedan.
Men för jämställdhet.
Exakt. Han fick då någon slags utbrott och började prata cockney. Oj, oj, oj! Och sprang efter de där 20-åringarna.
Varför började han prata cockney?
Jag vet inte. Det var hans go-to-dialekt när han var förbannad på ungdomar som sköt raketer mot hans barn.
Jaha, men alltså de pratade svenska?
Ja, ja. Men och då, det här blev ju, barnen hade knappt märkt den här raketen. Så det stora traumat blev ju då att han fick något konstigt utbrott och sprang efter folk när vi skulle fira nyår.
Ja.
Så det var det barnen tog med sig det året.
Spännande nyår.
Men en annan grej,
Nej,
men en annan grej som jag gjorde då var att jag tittade på Bingolotto på nyårsafton, samma som min familj, vi spelade.
Ja, du var så glad. Det var förra veckan, så det var lifehack när jag kom på att man kan kolla på Bingolotto på nyårsafton.
Och det var det verkligen, för att det är ju, du vet, med min anala schemamässiga hjärna och sådär, så är det ju, för det, man har ju ett schema där det står när det är bingospel. För det är ju liksom bingo typ en gång i timmen och sen så är det lite generisk nyårsunderhållning och sen så är det bingo. Du vet, man spelar bingo 1, bingo 2, bingo 3, bingo 4 och så vidare. Man har ju 4 brickor totalt. Och då har man ju som ett hållschema eller schema för hela kvällen. Och då kan man ju också emellan de här bingospelen fylla med typ innehåll. Alltså där kan vi ta hummern, där kan vi ta lite råbiff, där kan jag göra pommes frites. Eller förstår du? Så att det blev ju... Det blev ju väldigt överskådligt när en sån här lång kväll som det kan vara, nyårsafton.
blev helt plötsligt, alltså du vet som när man springer ett långlopp, alltså det är ju, liknelsen är ju inte jättedålig, att man ska ju klara sig en lång bit, att man får ta etapper, man får liksom deletapper, ja. Man kan inte se målet på en gång.
Så på så sätt var det perfekt. Men det som slog mig var att Rickard Olsson är ju 52 år och har ju jobbat med tv, som vi konstaterade förra veckan, alltså lejonparten av sitt vuxna liv. Liksom. Han började ju med Bullen där när han var i, inte vet jag, 25-30 års åldern. Och så har han gjort, det är det han har gjort. Och
Vad roligt att du pratar om honom för andra veckan i rad nu.
Ja, men det, för nu har jag ju tittat på det här.
Jag gillar ju att han har ett företag tydligen. Hans firma heter Positivhalarapan.
Ja.
För att det är så han ser sig själv, att han vill inte, som en del branschkollegor kanske, ta sig på allvar, utan han ska påminna sig själv om vad han gör, att han ska underhålla på ett ganska enkelt sätt.
Ja,
jobb.
Ja.
Det är bra.
Jag tycker att det är i princip bra också. Men alltså, när han ska göra de här, och det har slagit mig förut när jag sett någon sån här direktsända bingolotto, alltså han är så sjukt oavslappnad och känns liksom lite forcerad och stressad, och då känner jag så här, det tycker jag är lite konstigt om man, det är så här, det här är hans jobb och det är det han har gjort hela sitt liv, och sen så känns det som att han inte är helt cool med det, och han drar så här konstiga skämt, som att han, det var Loa Falkman började sjunga någon opera, improvisera fram någon opera om en saffransbulle. Ja, fråga mig inte varför. Men det drog uppenbarligen ut över tiden. Och då tänker man ju så här, som tittare tänker man så här, vilket trevligt, vad trevligt det där var. Alltså spontant och lite kul. Men då liksom tvångsmässigt så börjar Rickard Olsson skämta om att så här, jaha, nu kan vi kasta körschemat och nu, du vet. Och man bara, men på vilket sätt hjälper det där mig som tittare att han...
Nu kommer min familj här, för nu ska de iväg med bilen för klockan 11. Jag har lovat dem att komma. Så jag får, hej. Jag får pausa lite här.
Ja.
Ja. Ja. Vill du säga hej, Jojo?
Hej.
Där sa du hej, gjorde du. Ja, jag var så tvungen att flytta mig in här.
Mm.
Så det, ja, för att jag hade lovat min fru att hon skulle få färga, eller jag hade inte lovat att hon skulle få färga, utan hon skulle färga min svågers systerdotters hår.
Okej.
Okay. Ja, så att hon var tvungen att åka iväg nu. Så jag blev utvisad från bilen. Jo, men det som slog mig då med Rickard Olsson, det var ju där, jag vet inte om ni hann höra det, att jag pratade om det här exemplet, att han började tvångsmässigt skämta om att de hade fått kasta körschemat för att det hade dragit över tiden när Loa Falkman där hade gjort den där improviserade opera sången om en saffransbulle. Nej, en saffransbulle, en lussebulle. Och,
nej, men,
ja, och att det kändes liksom märkligt på något vis. Och att han hade, och så gjorde han det ju tillsammans med Lotta Engberg, och hon kändes ju liksom som ett under av proffsighet och naturlig och varm och sådär. Och det är ju märkligt, för hennes jobb är ju inte att vara programledare. Hon är ju sångerska liksom. Ja, det slog mig lite grann att det var konstigt. Sen hade jag
att han är så, det slog dig att det är konstigt att han är dålig fast han har jobbat med så länge.
Ja, lite så. Och det känns lite hemskt.
Jag har inte sett en enda, jag tror inte jag sett en enda bildruta med honom sen, ja, kanske något Wild Kids, annars är det sen Bullen. Så att jag kan bara, utan att veta ett skit, läx det vi pratade om i början, så håller jag bara med dig om, ja, om allt du säger. Gud vad dåligt.
Nästa vecka så kör vi, nej, nästa vecka blir det ytterligare ett sånt här semesteravsnitt. Sen är vi nog tillbaka som vanligt igen i studion.
Nästa vecka ska jag försöka vara lite mindre tråkig.
Ja, det tror jag blir, jag vet inte, det blir svårt nu att säga en kommentar till det. Hur jag än säger
blir det
fel.
Jag ska vara lite mer excentrisk.
Mm, det tycker jag verkligen att du ska. Bra, bra, Manne, och alla ni som lyssnar. Ha det bra.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.